الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu ett special avsnitt med Islampodden med mig Karim, vår broder Musa och vår kära gäst Sheikh Abdullah Swedi. Välkommen tillbaka bror.
Barakallahu fik.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi vill tacka er för all respons som vanligt. Fortsätt komma med era tips, råd, frågor på vår Instagram-sida Islampodden. Vårt ämne idag bröder är ett ämne som vi ändå har tänkt prata om ett tag. Och vi tyckte att det var passande att bjuda tillbaka dig Sheikh Abdullah, för du är ändå något av en expert i ämnet och har skrivit böcker också i ämnet och har mycket erfarenhet av det. Och det är extremism och dess olika former, och det finns ändå ganska mycket att prata om i det ämnet. Så vi hoppas kunna täcka in så mycket som möjligt inshallah.
Inshallah.
Och vår religion är ju ändå, det är ändå en religion som är, det är viktigt att ta en medelväg, och man kan vara extremist åt båda hållen. Och jag tänkte först kanske Musa, om du ville nämna något om just det här med att vara, att ta en medelväg i religionen.
Jag tänker så här, innan man kanske går in på direkt och pratar om vad en medelväg är och vad en extrem, vad är det ens att vara extrem? Jag tänker att det, kanske Sheikh Abdallah kan definiera det här med vad extrem är, vad är extremism? Mm. Och sen kanske kan gå in på lite djupare på vad säger vår religion om det och hur ser texter i Koranen och hadiser kring just att överdriva, att vara extrem och liknande i religionen.
Olika så definier, vad är exakt, vad är ens definitionen av extremism? Du brukar nämna att det är bra att börja med att definiera ordet. Absolut. Man pratar om.
Tayyib. Salam alaikum rahmatullah. Jättetrevligt att vara tillbaka. Barakallahu fikum. Jättefint, mashallah. Ordet extremism har typ alla människor hört talas om. För det nämns ofta i media, man talar om det ofta. Det är ett ord som jag tror alla hört talas om på olika språk. Så det är väldigt ofta man nämner det, men det är sällan man definierar det. Mm. Man kan säga att de här är extremister, den här personen är extremist, men vad är det att vara extremist? Mm. Därför har jag läst vissa forskare som säger att alla vet vad det är, men man kan inte definiera det. Mm. När man kan tänka på så här, ISIS, ja, men de är extremister. Okej, men när kan man räkna dem som extremister och inte andra grupper som extremister? Mm. Var går gränserna? Mm. Och här är det faktiskt jätteklurigt inom samhällsvetenskap. När man studerar den här frågan så finns det inga tydliga definitioner av vad som är extremism eller inte. För att det sätts i ett sammanhang till någonting annat. Att det här är det som är normalt. Det här är det som är medelvägen. Det här är det där man får befinna sig inom. Mm. Och det här är det som är extremt. Det är det som hamnar utanför själva fåran. Och vad det är som är normalt och vilka normer och vilken etik och vilken moral och liknande som anses vara normalt. Det här kan ju skilja sig från tid och plats. Det skiljer sig från land till land. Det skiljer sig från tid till tid. Och det skiljer sig från vad olika människor tycker. Därför blir att kalla någon extremist, det blir subjektivt. Det vill säga att man utgår från vad man själv tycker om någonting. Eller vad en grupp människor tycker eller vad ett samhälle tycker är extremt. Men det finns ingenting där man kan säga att alla kan hålla med om den här definitionen. För att extremism i sig är också nedvärderande. Mm. Så man ser inte att personer kallar sig för extremister. Till och med till exempel grupper som ISIS och andra grupper, de säger inte att vi är extremister. De är emot det. Mm. Och säger nej, vi tycker att vissa andra är extremister till exempel. Mm. Så att det är subjektivt vem man väljer att kalla för extremist. Och det är nedvärderande. Så folk flyr hela tiden från att kalla sig och tillskriva sig den här termen. Vilket gör det jättesvårt att kunna hitta, okej, vad är det för någonting? Mm. Till exempel Cambridge Dictionary. Cambridge universitet, bland de kända universitetet. De pratar om att det är politiska övertygelser och liknande. Som de flesta människorna anser vara oacceptabla eller irrationella. Okej, vilka är de flesta människorna? I vilket land? Mm. Om man ska gå efter den här definitionen så kanske ett land där människor är jättereligiösa så blir sekulära direkt extremister. Precis. För att går utanför vad majoriteten anser vara rationellt där. Medan i andra länder där folk inte är religiösa, då kan vanliga religiösa uttryck anses vara extrema. Mm. Så man ska också vara försiktig med att säga att det här är extremt. Mm. Att om man gör på det här sättet så är man extrem. Okej, vem är det som säger det här? Men jag tycker det. Okej, då kanske någon annan säger motsatsen, säger, men jag tycker det här är extremt.
Exakt.
Och så blir det bara pajkastning till slut.
Exakt.
Det ser man även inom den politiska debatten i Sverige, att vissa kan kalla andra grupper, eller andra partier, ja, eller andra liksom koalitioner eller liknande, och säger de här är extremister. Ja. Och så kommer de andra och pajkasta tillbaka och säger, ja, men ni är extremister, ni är det. Och så har man bara snacka mot varandra på det här sättet, och man kommer ingenstans. Samma sak blir när man pratar om religiös extremism i sådana fall. Okay, vad är religiös extremism? Vad är det som är accepterat inom religion?
Mm.
Om man ska gå efter vad majoriteten tycker, då blir det lätt att i Sverige till exempel, så majoriteten av befolkningen ber inte sina fem dagliga böner. Blir det extremism då?
Mm.
Om man går till moskén, är man extrem då? Majoriteten av befolkningen går ju inte till moskén.
Mm.
En kvinna som har på sig en hijab, är det extrem? Nej, det är inte extremt, skulle många säga. Okej, men om hon har på sig lite mer hijab, hon har på sig en klänning utöver det, nej, det går inte heller. Okej, men om man har ännu mer, om man ska täcka till exempel ansiktet, niqab, ja, men det där är extremism. Mm. Okej, men var gick gränsen någonstans?
Ja, exakt.
Var kommer man, var är gränsen, ja, och vem har tolkningsföreträde att säga att det här är extremt och det här är inte extremt?
Mm.
Och det här är faktiskt en jätteintressant fråga som jag tycker att man nästan aldrig tar upp i Sverige.
Precis.
Det sker inte en riktig diskussion om definitionen utav extremism. Man ska veta, okej, vad är det som är accepterat, vad som inte är accepterat? För alla kommer med egna.
För att vara ett ord som typ används hela tiden, dag, känns det som, i så här massmed,
han är extrem.
Så har vi ingen definition.
Det finns ingen riktig definition. Och man kan veta vad det är som är okej och vad som inte är okej. För att så som man lever i Sverige idag, om man skulle sätta det i kontext med hur man levde för 100 år sedan, så skulle det anses vara extremt.
Mm.
Så, och skulle folk i Sverige idag känna att de är bekväma med att kallas för extremister?
Precis.
Folk vill inte bli kallade det. Men om man skulle jämföra det med idag, eller om man skulle jämföra Sverige med många andra länder, sätter det i en kontext med hur andra länder lever, då blir Sverige kanske extremt när det kommer till sekularism och individualism och liknande. Men folk skulle inte tycka om att bli kallade det, och då ska man också tänka på det när man anklagar andra personer för att vara extremister.
Nej.
Att man ska vara försiktig. Men just i islam så skiljer det sig lite, för där, när jag pratar om extremism här, så går man ju efter vilka normer som råder i samhället idag som anpassas efter tid och plats. Men i islam så har man Koranen och Sunnan som man kan ha som det som kallas i Koranen för al-mizan. Det är vågskålen.
Mm.
Kan man säga, okej, okay, det här är det som är accepterat. Det här är det som Koranen och Sunnan har kommit med. Det här är det som islam har kommit med. Det som då går utanför det här kan lätt bli extremt.
Precis.
Till exempel om islam säger man ska be 5 dagliga böner, och en person säger nej, jag ska be 10 dagliga böner istället, det här är obligatoriskt, då har man blivit extrem inom den här grejen, man har gått utanför. Men nu har vi ju någonting som vi kan utgå från, vi har en grund som vi kan utgå från. Har man inte den här grunden, så blir det jättesvårt att kunna sätta en label på någonting efter de rådande normerna.
Mm.
För om man räknas som extrem idag, så alla länder sker ständigt liksom kulturell förändring och ständigt social förändring. Så någonting som kanske anses vara extremt idag i Sverige, om 10 år så är det inte längre extremt.
Precis.
Och så vidare. Och då blir det jättesvårt att man ska hålla på peka finger baserat på de rådande normerna i landet. Men i islam så finns det ändå någonting som man kan utgå ifrån. Det finns texter man kan utgå ifrån. Om man går utanför det, så har man gått utanför, man har hamnat i det som islam kallas för el-ghulu. El-ghulu, extremism, är att man går utanför det som islam har kommit med. Man går till överdrift. Om man har gått för långt med det. Man går utanför vad texterna säger och hur man ska förstå dem på ett korrekt sätt, eller hur muslimska lärda har förstått dem. När man går utanför det här, då hamnar man i extremism.
Så det kan vara så ibland att vi har en definition av extremism, att vi använder samma ord.
Ja.
Men kanske folk i Sverige då använder extremism, och de kanske egentligen hänvisar till något som är sunna.
Ja.
Eller något som är från islam, typ be i moskén, ha hijab, och typ såhär, han är extrem, han ber 5 gånger om dagen och han har sparat ut skägg, och han, du vet, eller som faktiskt jag hörde en person säga, han tror att Koranen är Guds ord. Så, oj, nu är det väldigt många muslimer som är extrema i sådana fall.
Nej, jag läste det på en brittisk hemsida som talar om religious education eller någonting. Då tog de upp det, de tog upp så här. Okej, men det här är det vi definierar som religiös extremism. Sen efter de säger det, så säger de, Men det är samtidigt problematiskt det vi har nämnt, för att det här är standard hos många religiösa människor. Just det här med att man tror, du vet, så här, att den boken som man följer är Guds ord. Mm. Det här är inte bara någonting som muslimer säger, utan även judar och kristna och andra, de tror att det här är, de följer en gudomligt inspirerad bok till exempel. Mm. Så att man, att tro en sån grej är kanske standard, och ska man gå efter majoriteten av världsbefolkningen, så majoriteten av världsbefolkningen tror på en gudomligt inspirerad bok eller någonting liknande. Och då skulle snarare de som skulle vara extrema, om man ska gå ut från den definitionen, ska vara personer som inte tror på det. Och då blir det jättekonstigt. Alltså man måste kunna försöka åtminstone föra en dialog i ämnet. Mm. Okej, vad är det som räknas som extremism? Eller vad är det som är extremt och inte extremt? Om inte den här grundläggande diskussionen kommer, då kommer det bara bli pajkastning hela tiden.
För man lägger också till ett tillord, speciellt när man pratar om muslimsk extremism, om man säger våldsbejakande extremism, när man vill lägga till lite mer tyngd på det.
Mm. För det, i Sverige är det inte olagligt att vara extremist.
Mm.
Det som de kallar för extremist, till exempel om en person följer en bok, säger jag är den enda som är på sanningen, jag har förstått den bättre än alla andra, och det som de skulle kanske nämna var ett tecken på att man är extremist. Mm. Det här är aldrig olagligt i Sverige. Att göra våldsdåd, att man skulle göra ett terrorattentat eller liknande, det är utan tvekan olagligt.
Exakt.
Men här har man kommit med en term som är någonstans i gråzonen mellan de två. Mm. Man får vara extremist i Sverige, det är inte olagligt. Man får inte begå våldsdåd, men när man säger våldsbejakande, det är typ som att det är någonting man tror på, eller man anser att det är okej att använda våld.
Mm.
Återigen, när man kollar på de olika definitionerna som har lagts fram här, så skiljer de sig också. De flesta människorna anser att vid vissa tillfällen så kan man använda sig av våld. Till exempel en stat kan använda sig av våld.
Precis.
En militär kan använda sig av våld. En polis kan använda sig av våld. Mm. Det är sällan människor är 110% pacifistiska. Mm. Man får aldrig någonsin använda våld vid något tillfälle.
Till och med självförsvar i lagen.
Självförsvar och nödvärn och så vidare. Vid vissa tillfällen så får man använda våld. Men det blir problematiskt när folk gör det utanför lagens gränser, utan tvekan. Och det håller jag med om helt och hållet. Att man ska börja använda sig av våld och tvinga på andra sin ideologi in i det landet man befinner sig i. Det blir problematiskt. Men när man pratar många gånger om våldsbejakande extremism i Sverige, så blir det inte bara att man skulle stödja våld här, utan kanske då våld i ett annat land.
Mm.
Där det kan vara en väpnad konflikt någonstans, där man väljer att ta ett en eller andra partiet.
Mm.
Och just extremism används också inom politiska ideologier. Politiska ideologier, så kan det vara så att i något land, någonstans, så finns det grupper eller grillagrupper eller liknande som anser att man ska kriga mot stater som finns där, eller de tycker att de är förtryckta och liknande, som det har skett genom historien. Vi ser så här ANC borta i Sydafrika, styrdes av Nelson Mandela.
Exakt.
Som sen blev en världshjälte. Mm. Och han styrde en militär grupp som utförde attentat.
Mm.
De som stöttade honom skulle i sånt fall vara våldsbejakande.
Exakt.
De ansåg att man kunde använda sig av våld för att gå emot apartheidregimen borta i Sydafrika.
Mm.
Och då blev man återigen ganska grumligt. När kan det vara okej? När kan det inte vara okej?
Mm.
Man ser ju till exempel att vissa länder stöttar vissa av de här militära grupperna i olika konflikter som har skett. Man ser borta i Afghanistan till exempel, som skedde på 80-talet, så var det känt att det var CIA som skickade vapen till dem eller andra underrättelsetjänster. Är de våldsbejakande då?
Mm.
Och de som senare kunde beskrivas som extremister, stödjer de våldsbejakande extremism?
Exakt.
Samma sak i Syrien, det senaste kriget som var där borta. Det var olika länder och regeringar som stödde olika väpnade grupper där som var religiösa. De använde sig av våld. Är de våldsbejakande? De accepterar, inte bara att de accepterar, utan de har ju stöttat dem med vapen och stöttat dem med energi och så vidare. Så här blir det återigen grumligt att man kan använda det på vissa, och när andra gör det så kan man inte göra det.
Mm.
Så det blir så här, var exakt går gränsen, när får man inte göra saker och ting? Och att man använder sig av de här grumliga termerna ibland kan vara problematiskt, för då kan man just sätta det i enlighet med när man vill.
Mm.
När man tycker att det är bra att använda det, så kan man använda det. När man inte tycker det är bra, så kan man inte använda det. Så det finns en problematik där.
Mm.
Även när man kommer till ordet våldsbejakande. Vad är exakt våld?
Exakt.
Man tittar på när man diskuterar om våld i nära relationer. Då pratar man om fysiskt våld, det vill säga att någon som slår sin partner till exempel. Eller psykiskt våld, någon som trycker ner sin partner. Eller materiellt våld, någon som förstör någon annans egendom. Eller ekonomiskt våld pratar man om. Man pratar om latent våld, man pratar om försummelse. Man breddar definitionen av vad våld är, som en person här våldsbejakande på det här sättet, så ser man ju att stater,
vad som helst.
Stater utför ju olika former av våld mot andra stater, kanske inte fysiskt, men ekonomiska sanktioner och liknande, är de då våldsbejakande till exempel?
Ja.
Så återigen så hamnar man i grumliga definitioner där de flesta större staterna på något sätt skulle kunna hamna in under den här definitionen. De är våldsbejakande. Mm. I det här landet så anses de vara extrema. Man väljer att använda det ibland, men väljer inte att använda det ibland. Så det finns en problematik i det hela. Jag tycker att man som reflekterande människa måste kunna problematisera de här sakerna. Mm. Det här betyder inte att man ska ta lätt på det, att det finns riktigt farliga terroristgrupper som man måste bekämpa, och som ISIS, Al-Qaida och alla de här grupperna. Men samtidigt så har de här orden börjat användas på ett farligt sätt, och man stämplar människor, grupper och andra som man inte håller med för att vara extrema, våldsbejakande eller liknande, utan att man riktigt har kunnat definiera
en slags extremisering. Liksom. Man hämtar liksom personer som ska förklara liksom för människor till exempel som jobbar i kommunen.
Mm.
Så här, det här är extremistiskt. Det här, så här känner ni igen våldsbejakande extremister.
Mm.
Och så nämner man saker som stämmer överens på de flesta muslimer. Mm. Liksom. Det blir lite problematiskt, men man lägger det under den här titeln.
Och då blir det subjektivt för vad den här forskaren tycker. För det kan komma en annan forskare som inte alls som tycker att det här är standardiserat. Det här är helt okej att vara så. Så då går det mycket till tolkningsföreträde.
Exakt.
Vem är han eller hon att kunna komma och säga vad som är si eller vad som är så?
Mm.
Och då kan det ju vara så att folk, de själva kanske lutar lite åt extrema åsikter, antingen åt höger eller till vänster, som påverkar hur de sen går och definierar och vad de tycker att det är, att det här är extremt eller det här är inte extremt.
Mm.
Så det blir återigen, det blir nästan bara pajkastning. En person skulle kunna använda sig av samma mynt tillbaka.
Exakt.
Mot en sån här grej.
Jag tänkte höra med dig om det här med ibland de säger om folk, de här är extrema, men de är inte våldsbejakande.
Mm.
Mm.
Vad menar de då exakt? Menar de att de här är extrema i vad?
Det är återigen, egentligen borde den här frågan ställas tillbaka till dem. Säga, okay, vad menar du med att man är extrem här? Menar du att man har gått utanför normer och liksom den etik eller moral som finns i samhället idag? Det är ju väldigt många som gör det här. Alltså vi tittar till exempel så här, Liberala ungdomsförbundet. Liberala ungdomsförbundet hade ett möte som ligger under Liberalerna. Då. De hade ett möte där de diskuterade om att man skulle legalisera tidelag, att man har samlag med djur, narkotika, incest och fullt med olika saker, för att de är, måste kunna säga, extrema när det kommer till liberala och friheter. Blir de stämplade som extremister i samhället? Säger man det här Liberala ungdomsförbundet, de är extremister. Det gör man inte. Mm. Utan man väljer oftast att använda det på till exempel muslimer eller på vissa andra, och här slänger man iväg det här ordet.
Mm.
Som man ser nu till exempel att vissa från regeringssidan anklagar till exempel Sverigedemokraterna och säger de här är extremister. Så säger andra, nej, de är populister. De här, det blir bara semantiska lek. Man leker med orden fram och tillbaka. Och vem har egentligen i slutänden rätten att kunna säga att de här är det eller de här inte är det?
Det blir ett sätt att avfärda åsikter man inte håller med om ibland också. Bara att säga, ah, det är extremism.
Men grejen är den också, om inte man har en riktig definition av vad extremism är och vad våldsbejakande extremism är och allt det här, hur ska man då egentligen kunna bekämpa det här på bästa sätt?
Mm. Exakt.
Det kommer ju bli massa fel.
Mm.
Utan tvekan. Och även om någon skulle komma fram, vi säger att en forskare skriver en forskningsrapport och säger här har jag kommit på definitionen utav extremism.
Mm.
Vad är det som säger att den här definitionen är en universellt accepterad definition? Mm. Det folk kan ju komma med andra definitioner. Någon kommer att säga en helt annan sak och definiera på ett annat ord.
Mm.
Ordet i sig betyder inte så mycket, förutom att det är att man har gått för långt. Ja. Okej, men hur har man gått för långt? Vad är det som räknas som att man har gått för långt? Här finns det ingen. Jag tittade till exempel på ordet terrorism. För många, många år sedan när det skrevs en bok som har samlat ihop definitioner, så fanns det över 100 definitioner av terrorism. Mm. Och vissa, de vill definiera det som någonting som bara icke-statliga grupper gör. Vissa säger nej, det är också stater kan göra. Mm. Du sprider terror, du sprider skräck. Mm. Okej, då betyder det att väldigt många länder faktiskt idag är terrorister.
Mm.
Och betyder det att en person som går med i deras armé är en terrorist då, i sådana fall. De sprider ju skräck där.
Mm.
Det är ju det som kallas för statsterrorism.
Mm.
Är de här terrorister? En person som går med där, våldsbejakande, absolut. Man har gått med i en armé. Man har gått med i en armé, man krigar. Är det här våldsbejakande extremister? Nej, det ska man inte säga. Okej, vem har tolkningsföreträdet här? Och det här tycker jag är väldigt problematiskt när man just hoppar mellan olika termer och man sätter det. Och ibland så gynnar man de som är riktiga extremister med att man breddar definitionen för mycket. Om säger till exempel ISIS och Al-Qaida, de som är små grupper, när man i alla fall tittar på Sveriges muslimer, de har inte alls många personer som stöttar dem.
Mm.
Men om man breddar definitionen och slänger ihop dem med andra muslimer som har skägg, kvinnor som har slöja, de som går till moskén ofta och så pushar man in allt fler. Och då kommer de istället kunna stå och säga att det är vi som är era talesmän, det är vi som för eran talan, vi som för eran kamp, vi står på eran sida. De här ska ju pushas bort så mycket som möjligt. Det här är ju folk som verkligen stödjer att kunna göra terrorism. Det här är folk som vill kunna attackera, skada människor. Men om man ska få in så många människor som möjligt i det här, bara för att de har vissa religiösa uttryck eller de säger vissa saker eller någonting som inte alls behöver stämma överens med dem, utan det kan vara standard bland muslimer, så gör man sig själv en otjänst. Om man hjälper dem att rekrytera människor mer eller mindre.
Precis, det var ju till och med något som IS själva nämnde i sin tidning som de brukar publicera. Vad heter den? Ett av syftena de hade där 2015-16 när de gjorde mycket attacker i Europa var att få europeerna själva att börja kalla muslimerna för extremister så att fler ska ansluta, så att det ska bli mer två läger.
Ja. Det är polarisering, man vinner utav
polariseringen, alltså. Liksom ska öka i samhället.
Mm.
Så det var ju en strategi till och med de hade. Men jag ville fråga dig, Abdullah, som en följdfråga, nu kommer vi in på det per automatik. Vad är då definitionerna mer specifikt inom islam för extremism? Och vad säger egentligen om islam om extremism?
Definitionen utav islam, det kommer från det arabiska ordet ghulu. Och det finns också ordet tashaddud. Och ta'annut. Det är olika ord som har nämnts i de islamiska bevisen. Eller i närheten av dem. Ordet ghulu är att någonting, det blir för mycket utav någonting. Man har gått över gränsen utav någonting. Och här i den här formen, i den här kontexten, så handlar det om att man går över gränsen när det kommer till de islamiska lärorna, troslärorna, eller praktiker.
Mm.
Men det brukar oftast användas på personer som går över gränsen i sitt förhållande till andra. Att de förklarar andra muslimer att de inte är muslimer. Nu är jag tekfir på dem. Att de säger att de här inte längre är muslimer. De kallar till olika blodiga revolutioner eller terrorattentat eller liknande. Det är oftast de man brukar använda det här ordet för. Man säger att de här är rolät eller de här motashaddidon eller liknande. Så brukar man oftast använda det. Så det kan användas i en bredare kontext än så. När man generellt går över gränsen. Man blir extrem inom olika saker som har med islam att göra. Men i vår tid, i alla fall i den här kontexten, så används det framför allt om dem. Du kanske kan lägga till någonting mer om det här ämnet.
Grejen, alhamdulillah. I vår religion så finns det ju texter som varnar. Alltså ordagrant varnar för ghulu. Exempelvis Allah säger i surat An-Nisa: Ja ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, och bokens folk, gå inte till överdrift i utövningen av er religion. Överdriv inte i religionen. Och det gäller oss muslimer också, att inte överdriva i saker och ting i vår religion. Och det finns många texter och händelser under profetens liv som också tyder på det, där profeten sallallahu alaihi wasallam stenhårt varnade. Profeten sallallahu alaihi wasallam exempelvis säger en hadith i Sahih Muslim: halaka al-mutanatti'un, att de tre gånger också upprepade tre gånger att de extrema har gått under. Alltså det är ganska allvarligt, du vet, när profeten använder sallallahu alaihi wasallam använder så här hårda ord, att vänta, om överdriver man i saker och ting, då går man under. Och det här är någonting vi också har sett. Alltså det finns ingen som blir extrem i religionen förutom att han klarar inte av det till slut. Han går under.
Exakt.
Ja, det här är någonting jag har bevittnat under många år. Jag vet att Sheikh Abdallah har varit sett. Du har även sett det. Många har sett det här. Även om man själv har varit extrem en gång i tiden och överdrivit det i någon sätt, att man har kraschat i slutändan. Man klarar inte. Det jag vill också säga att det finns även texter, alltså verser och hadiser, som tyder på att inte bara varnar för olu, utan även visar att islam inte är en religion av där det ska vara hårt och det ska vara strängt och det ska vara överdrift i saker och ting och man ska överdriva. Nej, det finns, jag kommer till det inshallah. Men jag vill också nämna profeten sallallahu alaihi wasallam sin annan hadith, också autentisk hadith, och så Ahmed, att folk, Han varnar folket. Folk, gå inte till överdrift i er religion. Mm. För det var det som fick dem innan er att gå under. Mm. Igen. Samma grej. Mm. Du kommer gå under. Det är en varning. Sluta upp. Det är livsfarligt vad ni håller på med. För ni kommer gå under om ni fortsätter så här. Och istället om man kollar på texten. Och det är det tyvärr. Vissa har fått missförstå religionen. Och tror att ju mer och ju hårdare och ju strängare och ju, jag vet inte vad, att det är bättre. Mm. Nej, men det är inte så. Tyvärr, det är helt tvärtom till och med. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Att det är surat al-Baqarah, att Allah, Gud, vill göra det lätt för er, inte tungt för er. Och Allah säger samma sura, surat al-Baqarah: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Att han lägger inte en tyngre börda på en person än vad han kan bära. Mm. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa i hadisen att din yusr, religionen är enkel. Och en annan känd hadis i Bukhari, som jag tror att många som lyssnar har hört, om en beduin. Lite längre hadis, men jag ska komma till den biten som jag vill poängtera i hadisen. Det handlar om en beduin som kommer in i profeten sallallahu alaihi
wasallams moské
och urinerar. Det är värsta grejen egentligen när man tänker efter. Idag folk hade överrumplat honom, kastat ut honom. Alltså man vet ju inte hur det hade. Jag har inte varit med om att det hänt idag, så jag kan inte säga vad som hade hänt. Men
folk har gjort mindre saker. Folk har blivit argare.
Förstår du? För mindre saker. Och då följer slagarna, må Allah vara nöjd med dem. De ställde sig upp, de ville ställa sig upp för att stoppa honom. Och profeten sa till dem: låt honom vara. Av flera skäl, kolla visdomen. Det kan vara så att om de hade ställt sig upp och börjat försöka ta ut honom, jaga honom, han skulle ha urinerat runt. Om
sprungit iväg, ja.
Eller det skulle ha kommit urin på honom. Eller urin på dem, och du vet, det hade varit större skada. Sa till dem: nej, hämta en hink med vatten och häll över det. För det var jord och det går bort. Jag har inte sens för att, du vet, för hårdhet och för att försvåra och för att skrämma iväg. Nej, utan istället som en barmhärtighet för att underlätta. Förstår du? Mm. Och det nämns, det är den andra hadisen från Anas radiallahu anhu. Det här från Abu Huraira. Den andra hadisen från Anas radiallahu anhu som också finns i Bukhari. Att jag har sänts för att underlätta och inte för att försvåra. Mm. För att ge goda nyheter och inte för att skrämma iväg. Mm. Det här är vad Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i Koranen. Och det som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i hadiserna. Vilket visar. Och nu jag nämnde bara kort. Det finns fler hadiser. Det finns fler verser.
Vi skulle kunna prata hela avsnittet.
Alltså hela avsnittet igen. Det skulle kunna hamna om det. Till exempel profeten sallallahu alaihi wasallam nämner i en hadis. Också autentisk hadis. Nu har jag inte med mig en siwak. Mm. Men det han visar att jag vill inte göra det svårt för vår nation, för muslimerna, i praktiserandet av religionen. Mm. Hade det inte varit så att jag inte ville försvåra för mitt folk, min nation, så hade jag beordrat dem att använda den här tandborsten, pintandborsten, innan eller inför varje bön. Mm. Men profeten sallallahu alaihi wasallam visste det här kommer bli en svårighet. Mm. Och därför beordrar jag inte dem med det här. Mm. Och det här finns överallt i vår religion. Förenklanden, underlättnanden och varningar för svårigheter. Och när man har hamnat, jag vill ge några exempel om det. Jag vill ge några exempel. Kolla, och jag tänker jag tar inom samma ämne för då blir det enkelt hur Allah har underlättat. Exempelvis fastan. Låt oss ta nu Ramadan och fastan. Alla vet, man ska fasta i Ramadan. Okej, inga problem. Om någon är sjuk och det är svårt att fasta och att personen klarar inte av att fasta, måste han fasta eller hon fasta? Nej. Underlättnad i religionen. En person är på resa. När en person är på resa, personen bor i Stockholm säger vi, och reser till Malmö exempelvis under Ramadan, måste personen fasta som resandes?
Nej.
Nej. Underlättnad igen i religionen. Om en person under tiden den fastar skulle dricka någonting av glömska, glömma bort och börja dricka något. Den glömde. Säger vi till personen: khalas, nu är det över, du ska ta om den här dagen, du ska fasta den här dagen, klart. Sen ska du ta om den här dagen. Nej, vi säger inte så. Utan personen är ursäktad på grund av glömska. Personen kan vara ursäktad på grund av okunnighet. Personen visste inte att det här bryter fastan. Någon konstig grej som faktiskt bryter, han visste inte. Eller hon visste inte. Förstår du? Alltså, exempelvis till, när det kommer till bönen. En person kan inte stå och be. Kan sitta och be. Person klarar inte av att sitta och be. Kan ligga och be. Ibland folk försöker vara roliga. Ibland när folk försöker prata emot islam och vara lite sarkastiska och sånt. Ja, men vad ska man göra om man är ute i öknen och du kommer dö och det enda som finns i öknen är en gris? För det första, hur ofta ska det hända? Nej, men det alltså, händer det, men nu leker vi att det, du är mitt i öknen, du håller på att dö, det finns bara en Heineken där, det finns bara vin där och alkohol. Du får ju dricka då. Du får ju dricka så att du överlever. Inte klunka dig och sen du bara klunka vidare. Nej, du har överlevt. Du kan ta den mängd så att du överlever. Mm. Så det här med sarkasm, man försöker skoja med oss, att det inte går att praktisera vår religion. Jo, det går att praktisera. Och den är faktiskt det underlättat. Så jag, till exempel på resa, det kan vara svårt under en resa. Speciellt förr i tiden tänkte man reste med kameler och hästar och slår upp tält och sover om natten. Det kan vara kyla. Att i vår religion har det faktiskt underlättats med till exempel med bönen under resa. Att den bön, ta exempel Dohr. Dohr är 4 raka bönenheter. Den kan be som 2. Asr som är 4 bönenheter kan be som 2. Samma sak med salat al-isha, isha bönen kan be som 2 böner. Och inte bara det. Vissa böner kan även slås ihop.
Exakt.
Låt oss se nu man är under resa. Det finns press, det finns stress, det finns grejer som händer. Ah, du kan slå upp Dohr och Asr.
Mm.
Under Duhurs tid, under Asrs tid. Det är väldigt flexibelt. Allah har underlättat med bönen under resa väldigt, väldigt mycket. Och exemplen på underlättnader, de är väldigt många.
Som folk jag sa, har ofta inte den här bilden. Mm. Folk har ofta tvärtom, nej, islam, det är svårt, det är bara så här, det finns inget utrymme för
det finns många som står ansvariga för varför det är så. Alltså, vissa av dem är ju media också, självklart. Och vissa är även de som har predikat, som har skrikit haram, 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 höger, vänster. Men vänta, det som är haram, det är ju väldigt få saker. Medan det som är halal och det som är tillåtet och det som är rekommenderat och det som är frivilligt och det som är enormt, enormt mycket, är faktiskt det mesta. Låt oss bara ta exempel som alkohol. Och på alkohol, ja, men det finns ju kanske 1 000, 2 000, hur många andra drycker som helst som är tillåtna. Och vad gäller det här, jag vill ändå fastna lite vid det här grejen, stanna lite vid det här med att överdriva i religionen. Att det fanns under profetens tid vissa som sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ni som lyssnar live, ni som lyssnar också efterhand, säger sallallahu alaihi wasallam. Det fanns de som av god avsikt ville göra mer. Ja, de tog reda på hur profeten bad, hur profeten var och hur profeten hade fastat, hur han var hemma, hur han var. Du vet, de tog reda på information och tänkte, kolla, ändå en god avsikt. Det här är ändå profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi som inte är i den nivån, vi måste göra mer. Och det kan låta logiskt till en början, säga, det är sant. Om profeten gjorde 100 gånger, vi måste göra 1000 gånger för att bli förlåtna eller hamna i jannah eller liknande. Men nej, tvärtom. När profeten sallallahu alaihi wasallam hörde om det här, han hörde att folk har sagt de här sakerna. Någon som sa, jag ska be hela natten. Jag ska fasta varje dag, aldrig bryta fasta. Jag ska aldrig gifta mig. För en som är okunnig i religionen, han tänker, mashallah, be hela natten, be hela tiden. Bara fasta varje dag. Det kan vara en sån här mashallah-stämpel över det hela. Men nej, det var inte. Hänger ni med? Utan profeten sallallahu alaihi wasallam förmanade, alltså han varnade för det här. Och han samlade folket och predikade emot det där. Och sa att man ska hålla sig fast vid hans sunna, vid hans väg istället. Så inte bara att, var inte extrem. Utan när det väl skedde, så pratade han emot det. När någonting gick över gränsen. Och det är ju härifrån vi ska lära oss vår religion. Är det inte så? Från just Koranen. Och från profeten sallallahu alaihi wasallams hadiser. Och från hur de här verserna och de här hadiserna sen har förklarats. Från folk som är lärda och är insatta i religionen. Så att man inte missförstår och tror att det är lugnt. Religionen är lätt. Man till exempel tar en hadis och säger, religionen är lätt. Vet ni vad, grabbar? Du behöver inte be, du behöver inte fasta, du behöver inte göra något. Nej, han har ju också blivit extrem.
Det var det jag ville fråga. Det var det exakt. Det var min fråga för typ ett tag sedan.
Förlåt,
nej, du kom in på det per automatik. För att nu kanske någonting, Musa han sa religionen, det är lätt.
Han klipper ut en biten från poddavsnittet.
Och så tänker man, men det är en form av extremism också då. Att ta lätt på saker. För du sa ju innan, definitionen är att hålla sig till det som har kommit. Och att överdriva blir extremism, men då att underdriva, om man kan säga så.
Det hör till extremism. Kanske du kommer gå igenom det. Shaitans två vägar. Vad är egentligen extremism? Som du, alltså,
för att det kan vara vanligt idag också. Speciellt i Sverige när man bor. Och kanske är påverkad av så här liberala idéer. Gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan. Du vet så här, nej men jag inte. Men då har du ju också börjat leka.
Hur ofta har vi inte hört? Jag ber inte fast det är ingenting. Islam ligger i hjärtat. Det är ett jättekänt uttalande. Men nej, islam är mer än bara det som ligger i hjärtat. Det är handlingar. Allah har beordrat med vissa handlingar i Koranen. Med bön, med fasta, med att betala almosa, med att utföra pilgrimsfärden, åka på hajj. Och må Allah hjälpa oss med att göra en ny hajj och göra omrah. Amin. Men jag tänkte, kommer du, kanske du kan
prata mer? Jag tycker bara en sak som jag, när jag lyssnar på det du säger, som är väldigt intressant. Hur många gånger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har tagit upp de här grejerna med just extremism. För jag tror att det finns... Det verkar finnas någon sorts mänsklig egenskap hos människor att man kan bli extrem inom olika saker, och i synnerhet när det kan komma till religiöst utövande. Titta så här, människor kan vara extrema i sport. Alltså, nu som sagt, det kan vara svårt att säga vad gränsen var, ska vara extrem. Men de flesta människorna skulle nog antagligen anse att man ska liksom träna 5-6 timmar per dag och du vet, klättra, du vet så här, folk blir så här bergsklättrare och går upp på sjukaste bergen och du vet, de cyklar hela vägen ner till Mount Everest, jag vet inte vad. Människor verkar ha en tendens att kunna vilja gå in i det extrema. Vissa personligheter utav människor, medan andra personer utav människor är så här, ta det lite lugnt, jag vill alltid ha det lättaste, ha det bekvämt, så lite som möjligt. Så vissa människor verkar dra sig åt det där. Och i synnerhet när det kommer religion, så ser man ju, i alla fall de kändaste religionerna som finns idag, så finns det alltid grupper som ska gå in 110. Så det finns inom judendomen, du vet så här, titta på sabbaten, okay, man ska inte jobba där. Okay, vad betyder att man inte får jobba? Och så är det vissa som är så här stenhårda, man får inte trycka på en knapp till exempel. Man får inte sabbathissar bort till exempel. Bland kristna, munkar, eremiter som bodde liksom uppe på bergstoppar, inte träffade någon annan. Bland hinduer, de bor ute i Himalaya, de bor i små grottor, du vet, de håller sig fast. Munkar, buddhistmunkar, samma sak. Shaolin kloster, jag vet inte vad för någonting, och de står och har olika värsta sjuka träningar. Det finns överallt.
Och alla politiska ideologier och allting kan gå till extremism.
Det finns alltid så här, när det dyker upp olika högerrörelser, så blir det så här högerextremister som går väldigt långt dit, vänsterextremist dit. Åt alla håll, sen pratar om det här med liberala också. Det blir så här, allt ska vara tillåtet. Precis. Och du vet, så här, samlag med djur och samlag med snäck, alltså hela grejen. Så det verkar finnas någon sorts mänsklig egenskap att vissa vill alltid ta saker och ting till det spets. Och då är det så intressant i islam att det finns så många texter som varnar mot den här saken. Så om man verkligen följer islam, så ska man akta sig från det.
Precis.
Jag kan inte säga, jag vet inte vad som finns i till exempel Talmud. Jag har inte läst Talmud, men jag läser ändå Bibeln. Och jag har inte sett att det finns texter på det här sättet som varnar från det här. Det är möjligt att det finns i hinduiska skrifter och liknande. Men det verkar vara lite speciellt med islam att det just har kommit. Det tyder just på hur komplett islam är som religion. Att det verkar finnas en mänsklig egenskap. Det har skett många gånger i andra religioner, som det står i Koranen, till och med att judar och kristna varnas för att de ska gå över efter sin religion i Koranen. Att det är som varningar som dyker upp när det kommer till det här. Det är en häftig grej egentligen i islam, att det tyder just på hur komplett det är. Alltså.
Allah säger också, yuridullah an yukhaffifa ankum, att Allah vill, i surat Nisa, Allah vill underlätta för er. Gör det. Alltså, subhanallah, om man pluggar religionen på riktigt och studerar den, man ser hur mycket Allah underlättar för människan i praktiserandet av religionen. Och hur mycket profeten har uppmanat med det, och profeten tog den lättare vägen om han hade två val, och hur saker och ting underlättats. Och därför, när man praktiserar religionen rätt, och du kan också kanske nämna något om det, man finner en viss harmoni då, en viss balans.
Absolut.
Hur många gånger har inte jag och Sheikh Abdallah varit med om och träffat ungdomar som vi ska prata med, allt som har varit väldigt extrema. Och man märker det, stressade, extrema, de går till överdrift i saker och ting, de har någon så här övertänkande, överdriven rädsla, överdriven, jag vet, alltså, det är ingen gudsfruktan, för gudsfruktan, den har sin balans också, allting har sin balans. Förstår du?
Taj bröder, vi har ändå nu nämnt lite olika typer av extremism. Man kan falla kort, man kan gå till överdrift, och man kan bli extrem inom olika fält när man går utanför det som har föreskrivits i Koranen och Sunnan. Men det som ändå är utbrett, har varit utbrett senaste tiden och som både muslimer är överens om och som icke-muslimer är överens om och hela världen är överens om, är en viss typ av extremism som har funnits bland muslimer, bland vissa muslimer. Mm. Det som har lett till grupper mm. som vad heter det, ISIS, Al-Qaida och vad den är. Så jag tänkte fråga Abdallah, vad är det här för typ av extremism?
Mm. Jättebra fråga, och ska man prata om de här grupperna som finns idag, kan bara göra en liten kort, alltså gå tillbaka i historien. När liknande ideologier dök upp bland muslimerna, och det var faktiskt så som Mose nämnde, att profeten Mohammed sa att han varnade för extremism rent generellt, och han varnade mer specifikt att det skulle komma vissa individer som skulle gå till det extrema och börja kriga mot andra muslimer, förklara att de ska vara, att de är icke-muslimer, och göra revolutioner och uppror och spilla deras blod och mörda dem. Och de här grupperna kallas inom muslimsk teologi för al-Khawarij. Och de här första gången de här grupperna dök upp, eller första gången en person hade sån här ideologi, det var redan på profetens sallam när det var en person som, när profetens sallam stod och delade ut vissa saker, så kommer han och säger: du är inte rättvis, du är orättvis. Och då talar profeten sallam om den här personen och säger: från den här personens avkomma så kommer det komma människor som kommer att läsa Koranen utan att det kommer ner till deras hjärta. De förstår inte dess budskap. Och de kommer gå in i religionen och gå ut från den likt en pil går igenom dess byte. Så profeten sallam berättade att den här personens, hans sätt att vara, du vet, kommer så helt hård och börjar skrika på profeten sallallahu alaihi wasallam och säger: du är inte rättvis, och så profeten sallallahu alaihi wasallam var en profet från Allah azza wa jalla. Att det här beteendet kommer att börja dyka upp och de kommer att bli ännu värre. Så profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Sen så var det hans första kalif Abu Bakr och Umar tog över, sen kom Uthman som var den tredje kalifen. I slutet av hans kalifat, när han styrde, så var det vissa människor som gjorde uppror mot honom, tog sig in till staden Medina och mördade honom inne i hans hus. När han blev mördad så skilde sig muslimerna, de muslimer som levde inne i staden där, så var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam följeslagare, hur de ska hantera den här situationen. Och det ledde till att Ali radiallahu anhu blev den fjärde kalifen på den tiden, och det blev vissa stridigheter sinsemellan. Det fanns vissa utav dem som var med och gjorde uppror mot Uthman. De var inne i Ali radiallahu anhus armé. Men när de såg att han gjorde vissa saker som de inte tyckte om, då splittrade de och gjorde sig själv till en egen grupp som kom att kallas för Khawarij. Mm. Det här är ungefär 27 år efter profeten sallallahu alaihi
wasallam.
De splittrar sig och blir en egen grupp. De har en ledare som heter Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. De har en egen grupp och de börjar attackera de andra muslimerna och göra just de här sakerna som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om. De börjar förklara att de inte är muslimer och de börjar var som vägrånare, hoppar på folk på gatan ute på vägen och mördar folk. Det leder till att Ali radiallahu anhu skickar sin armé mot dem, och det sker ett slag vid ett ställe som kallas för Nahrawan, som ligger i dagens Bagdad, eller vid dagens Bagdad, där i princip alla utav de här Khawarij dog i det här slaget. Men vissa utav dem flydde och började starta upp subgrupper. Mm. Så det dök upp massa små grupper på den tiden, på Ali radiallahu anhus tid och därefter, som också fortsatte att göra såna här attacker. Fortsatte att göra uppror, fortsatte att anse att alla andra inte var muslimer. De är de enda riktiga muslimerna. De var oftast väldigt hårda i sin dyrkan. Mm. Att de bad hela natten, nätterna, och de fastade väldigt mycket. Och så. Och profet Sassan har berättat om det i vissa haditer när han pratar om dem. Då säger han att ni kommer att se ner på er bön mot deras bön. Er fasta mot deras fasta. Och de kommer
han säger det om sahabas fasta.
Han säger det om sahabas fasta och sahabas bön och så vidare. Vilket tyder på att de här människorna kommer att vara extrema i deras beteende. Men framför allt att de var extrema när det kom till att spilla andra människors blod. Och de spillde inte bara muslimers blod, de spillde även icke-muslimers blod som leder bland muslimerna.
Och de gjorde det väldigt brutalt sätt.
Brutalt sätt, och brutalt sätt, och de till och med dödade en kvinna. Det var det som ledde till den här striden, att de dödade en kvinna och skar upp hennes magen och hade ett barn där i. Alltså här, riktigt vidriga grejer. Så det här, de här grupperna existerade, de var små, men de existerade under den muslimska historien, så kan man läsa om dem. Mm. Att de har funnits på olika platser, de har dykt upp i det här landet, i det här landet, i den här platsen och så vidare. Men det var först när under 1900-talet när muslimska världen hade blivit koloniserad. Muslimska situationer rent generellt, att de var väldigt, muslimer väldigt svaga mot andra makter. Då ledde det till att många muslimska grupper försökte komma på olika lösningar till först och främst anledningar till varför muslimer har blivit så pass svaga, och sen lösningar till hur muslimerna ska kunna bli starka igen. Mm. Olika, ska jag säga, politisk islam, olika sådana grupper som dök upp. De blev oftast hårt nedslagna, antingen utav kolonisatörer eller utav de ledarna som styrde i de muslimska länderna. Mm. När de blev nedslagna, antingen mördade eller satta i fängelse och så vidare, så var det många utav dem som radikaliserades. Mm. Många utav de här var inte militanta till en början. Majoriteten utav dem brukar inte vara militanta, utan de försökte genom politiskt arbete eller olika former av mission, alltså dawa och liknande, få muslimerna att komma tillbaka till religionen och praktisera islam mer. Men när de sattes i fängelse, det var tortyr, många blev utsatta för väldigt hård stress och så vidare, så var det många som radikaliserades inne i fängelserna. När de sen kom ut så började de ta till vapen. Och de började utföra olika militära attacker och så vidare i den muslimska världen framförallt. Det var där det började, olika attacker. Men när kriget i Afghanistan började mot Sovjet, så var det många av de här grupperna som flydde dit. De såg en plats där de kunde leva i någorlunda säkerhet, även fast det var krig, oftast i gränstrakten mellan Pakistan och Afghanistan. Där de kunde befinna sig utan att de var jagade utav de länderna som de kommer från, deras säkerhetstjänster, undertjänster och så vidare. Så de var här och nu börjar de träna, använder sig av vapen. Folk kommer från olika delar av världen. Många unga muslimer kommer dit. Och då får de dels vapenträning, men de är också indoktrinerade i de här radikala tankarna som många av dem hade. Mm. Där de säger att enda vägen vi ska kunna liksom implementera islam i våra länder, det är med väpnade konflikter. Mot regeringen i de här länderna, och vi måste göra väpnade revolutioner. Vägen dit, eftersom de här grupperna alltid är väldigt små jämfört med de andra ländernas liksom arméer och säkerhetstjänster och poliser och så vidare, så blir det oftast genom terroristattentat. Mm. Att man måste spränga någon bomb där, man måste spränga någon bomb där, någon marknad här och så vidare. Och då dök det som kallas för Al-Qaida upp, som den här idén att de ska komma från olika länder, de ska vara som en bas där borta i Pakistan och Afghanistan, och de ska skicka iväg folk till olika delar av muslimska länder, eller då även icke-muslimska länder, som de anser stöttar de här staterna.
Precis.
Eller att de har attackerat liksom vissa muslimska länder, och de ska kunna göra terrorattentat mot dem. Så det var oftast det de använde sig som en taktik också. Och det är då hela det här terrorism i islams namn började dyka upp.
När ungefär var det här alltså?
Alltså grupperna som började dyka upp till det som kallas politiska islamska grupper, de dök upp på slutet av 20-talet i muslimska världen. Men radikaliseringen, när de började mer ta till, bli mer och mer radikala, det var framför allt mot 60-talet. Sen 70-talet så skedde det mer och mer, men det var 80-talet då de flyttade bort till Afghanistan och så vidare. Och Al-Qaida bildades på 90-talet. Så att sen så
för du nämnde det innan att de hade fått stöd.
Ja, till exempel, det var ju under Afghanistankriget, så var det var ett kallt krig. Det var liksom ett krig där USA mot Sovjet, USA västmakterna mot Sovjet. De kunde inte kriga mot varandra, båda hade kärnvapen. Så istället så smäller man till varandra på olika sätt genom att stötta olika grupper. Sovjet och Kina, de stöttar de som krigade mot USA borta i Vietnam. USA stöttar afghanerna som krigar mot Sovjet, för att de vill kunna utan att de ska konfrontera Sovjet direkt, så ska de kunna smälla till dem. Mm. Många av dem som krigade där borta i Afghanistan, det var bara vanliga afghanska liksom bönder eller folk som bodde i Afghanistan, som blev väldigt, väldigt illa. Alltså det var miljoner afghaner som blev mördade och drivna på flykt under det här. Så det var ett väldigt hemskt krig. Men samtidigt så var det många av de här grupperna som åkte dit och rekryterade folk. Och många som åkte dit också till en början, det var också bara folk som, de var inte vidare radikala egentligen. De ser, okej, här är det miljontals människor som blir mördade och drivna på flykt, skadade. Nu har vi en chans att kunna hjälpa dem, och så åker folk dit utav det här syftet. Så det är inte folk som var ondskefulla. Men det fanns vissa av de här grupperna där borta som rekryterade dem och sa okej, kolla, om ni kommer åka tillbaka till era länder nu när ni har varit här och krigat, då kanske ni kommer bli satta i fängelse, ni kommer bli torterade och så vidare. Istället joina våra grupper och så kan ni komma tillbaka till era länder och göra olika attentat eller åka till icke-muslimska länder och göra attentat och så vidare.
För det var väl inte så mycket egentligen attentat i muslimska länder innan dess. Det var kanske så här politiska mord och sånt av vissa av de här grupperna. Men de här stora attentaten, de började väl äga rum efter Afghanistan.
Ja, det var i Algeriet till exempel. Och där, ja, det kunde finnas,
som
ja, det kunde finnas i vissa länder lite här och var. Men ja, det var just efter Afghanistan som det började verkligen intensifieras. Nu har de ju fått också militär träning och fått en fristad. De har kunnat befinna sig under många år. När de är i muslimska länder så är de oftast förföljda hela tiden. Så det går inte att hålla på och lära sig militär träning kanske och så vidare. Precis. Men nu har de kunnat befinna sig där i flera år. Kan de verkligen tränat upp sig. Är mer indoktrinerade i de här ideologierna. Så när man väl kommer tillbaka så är man redo att ge sitt allt för att kunna...
Men jag undrar, det är två grejer jag tänkte fråga. Det här med, vad var målen och syften med att göra attentat till exempel i vissa länder? Alltså skadan... Skadan för både muslimer, icke-muslimer, för oskyldiga människor, alla möjliga. Alltså vad är syftet ens med dem? Och sen tänkte jag, du sa de kom dit, de hamnade i de här grupperna, där radikaliserades de. Kommer du ihåg att när IS blev känt, då var det så här, vi kunde höra från vissa, nej han är inte extrem och sådär, han är med Al-Qaida, han är inte med IS. Och då helt plötsligt blev Al-Qaida som en liten mus. Alltså det är sant, kommer du ihåg det där? Vänta, vad är det som händer här? Det är någonting som inte riktigt stämmer. Men om jag förstår rätt så egentligen många av de här grupperna är egentligen likadana och har samma tankesätt, går tillbaka till samma typ av böcker kanske, samma retorik.
Absolut, alltså det var ju kriget där borta i Afghanistan. Där så bildades många av de här cellerna och de åkte tillbaka till sina länder. Sen skedde attentaten efter september, vilket ledde att USA nu attackerade Afghanistan. Många som var där i Afghanistan fick fly till andra länder. Och sen attackerade USA Irak. När de attackerade Irak så kom vissa personer som var där borta, de kom till Irak och de började ett väpnat motstånd mot amerikanerna där borta. När de var där i sin tur, när USA spärrade in vissa människor i fängelser där borta och så vidare, då började de kalla andra personer som var inne i fängelserna till den här ideologin. Många av de som satt i fängelserna borta i Irak just, det var folk som tidigare var med i Saddam Husseins armé eller underrättelsetjänst eller liknande, som var välutbildade redan i krig under 20-30 års tid. De bör nu kallas inuti de här fängelserna till den här ideologin. Så de går med i de här grupperna som då kallades Al-Qaida i Irak, som sen blev den islamiska staten. Så den islamiska staten växte ut ur Al-Qaida och de hade då med sig folk som redan hade ett statsterror register skulle man kunna säga, för i Irak de brukade terrorisera andra folkgrupper som var kurder och andra grupper som fanns där inne, så många av dem var väldigt hårda och blodiga av sig redan innan när de var sekulära. Exakt. Men sen tog de till sig den här ideologin så gick det snäppet värre. Men i slutänden så är Al-Qaida och ISIS, alltså de har kommit ut från varandra. Sen kan vissa vara mer extrema än andra. Och så var det redan på de första Khawarijs tid. De som var på Ali radiallahu anhus tid, de som kom efter, de splittrade upp sig i olika grupper. Vissa var lite mer extrema än andra, men i slutänden så var de alla. De går tillbaka till samma form av ideologi, samma överdrift. Egentligen, vi som är muslimer är de som håller med oss om det vi säger, och när man går emot oss så är man antingen icke-muslim eller man är precis på gränsen att man ska kunna liksom, you're with us or against us. Det är en väldigt svartvit världsbild som man ska kunna förhålla sig till. Sen kan det vara så att vissa Al-Qaida-grupper kan vara lite mer pragmatiska i vissa länder. När de kommer till vissa länder så märker de okej, det funkar inte med den här super hårda stilen mot andra. Så av pragmatiska skäl så kanske man är lite mjukare i ett visst land. Eller att de som är Al-Qaida i ett visst land kommer från eller kommer ursprungligen från befolkningen där. Så de har svårare att kanske attackera sina egna släktingar eller någonting sånt. Och därför av vissa pragmatiska skäl är man mjukare. Men i slutändan så går det tillbaka till samma ideologi, samma tankesätt, samma förhållningssätt. Och ibland så visar det upp sig mer än...
Det jag tänker, Sheikh Abdallah, är att många av de här grupperna och deras ideologer, om man säger så, som ändå lägger fram deras idéer i modern tid nu, inte de gamla khawar, men i modern tid som liksom
efter att muslimska världen ska säga blev fri från kolonialism och så vidare. Deras argument, förutom de kanske teologiska argument som de har, som kanske inte är jättestarka, så kommer de ju ofta med så här revolutionära grejer och är väldigt inspirerade av liksom Lenin och liksom så här marxistiska revolutionära tankar. Eller hur?
Alltså
den retoriken.
Man måste förstå att på 60-70-talet, vad var det som var stort i den muslimska världen? Alltså när man försökte göra sig fri 50-60-talet, när man försökte göra sig fri från kolonialismen, vilka var det som stöttade antikolonialistiska rörelser? Det var ofta Sovjet. Exakt. Så många av antikolonialistiska grupperna var socialister eller kommunister. Exakt. Eller hade såna här ideologier. Och många av dem blev mer religiösa sen, men de har en grund i att de var med i olika socialistiska rörelser eller läste de här böckerna. Och alla människor är ju påverkade på något sätt utav den kulturella kontexten som man lever i. Mm. Eller den uppväxten som man har. Så om en person har varit med i andra revolutionära grupper tidigare, eller som vi säger nu borta i ISIS, de var baathister under 20-30 års tid. Och sen om de väljer att bli radikaliserade in i ett fängelse någonstans, det är inte så att man kommer lämna vad man har varit inne på och haft den ideologin man har haft i 20-30 år. Det är klart att man har kvar många av de här grejerna. Alltså.
För de satt ju massa gamla Baath-partister och massa liksom Al-Qaida-medlemmar i ett och samma fängelse i princip. Och så kom alla ut.
De här kunde nytta av att de hade kunnat styra ett land förut, de vet hur det fungerar, de vet vad vapengömmor, de vet massa sådana här saker. Underrättelsearbete, hur man jobbar med det, och de här hade ideologin, så det blev som det gick ihop med varandra. Och sen tror jag att många gånger så sker det att de här grupperna blir mer och mer extrema med tiden också. Mm. Att kanske precis när ISIS dök upp borta i Irak så var de inte lika extrema som de blev när de sen till slut krossades. Det sker, alltså krig i sig radikaliserar människor. Man pratar ju nu mycket om posttraumatisk stress som folk är med om. Amerikanska militärer till exempel som har varit borta i Irak och Afghanistan, tiotusentals som inte hundratusentals, de lider utav form av posttraumatisk stress. Många av de här människorna har suttit i fängelse, de har blivit torterade, de har blivit illa behandlade, de har varit med om krig. År efter år efter år efter år går, så blir de mer extrema på plats.
Exakt.
Och det här är någonting som jag tror utan tvekan sker där borta.
Jag har en fråga, jazakallah khairan Sheikh Abdallah. En fråga dock, någon skulle kunna säga så här: det låter intressant det du säger. Och faktiskt, tro på det och forska vidare i frågan. Men om vi kollar från erfarenheten vi fick av just folk som drog till IS och liknande, på nätet i alla fall, på sociala medier, de yttrade ju verser från Koranen.
Mm.
Någon skulle ju kunna säga, men vad då? Du pratar om att de har blivit påverkade av massa olika grejer, men det är ju de säger ju bara koranverser hela tiden. Hur skulle man då svara på en sån grej?
Mm.
Till exempel.
Alltså, när det kommer till religiösa texter som islam till exempel, så har det ju också växt upp en tolkningstradition hos muslimerna. Det finns olika rättsskolor till exempel. Det finns korantolkare som har levt genom tiderna, till och med från sahabas tid, så har de tolkat verserna i Koranen.
Mm.
Det finns tolkningar som är nedskrivna. Så det är inte bara så att i islam så finns det Koranen och alla kan öppna upp den och sitta och komma fram till vad man egentligen vill.
Det finns ett sätt att tolka.
Det finns principer.
Genom det koranprogrammet, avsnittet.
Det finns det som kallas för usulul fiqh, det finns qawaid fiqhiyya, det finns maqasid sharia. Det finns massa olika extra ämnen som man lär sig hur man ska kunna tolka texterna. Hur man ska kunna komma fram till dem. Många av de här personerna lägger inte vikt vid de här sakerna. Att verkligen studera till exempel usulul fiqh, hur man ska kunna förstå principen, hur man ska kunna tolka de här bevisen. Utan det är lite mer, jag läser Koranen, jag ser vad som händer i den muslimska världen. Okej, här står det i Koranen, man får kriga. Ja, det är problem här. Ja, jag ska kunna kriga. Att man inte liksom kunnat sätta saker i dess kontext, kunna se en helhetsbild, kunna förstå hur ska man kunna applicera verser, i vilka situationer kan man applicera verserna, kan man inte applicera verser och så vidare. Så en grej som man ser med många av de här personerna, att de kanske kan citera vissa saker.
Mm.
Det är inte svårt egentligen med internet idag. Du kan bara sitta och citera och klippa och klistra. Och så. Vem som helst kan göra det. En person som är duktig på att memorera kan sitta och nämna massa verser och hadither och liknande. Men det handlar om hur man ska kunna tolka, hur man ska kunna förstå det. Och jag ser det som ett visst problem i Sverige att när man pratar om religionsvetenskap, så finns det olika sätt man kan se på det. På att antingen att religionen har en riktig essens, att det finns någonting som är islam, Eller att islam och andra religioner bara är en social konstruktion. Att man, islam blir vad man gör det till.
Mm.
Om man öppnar upp den här dörren och säger att islam blir bara vad man gör det till, då har man ju öppnat upp dörren för de här. För då kan ju vem som helst ta Koranen och säga att det jag förstår från Koranen är att vi ska bilda ISIS. Det jag förstår från Koranen är att man ska ha moderat islam, liberal islam, och det blir massa islamer.
Mm.
Visst, människor gör det här, men om man går ifrån hela tiden att det finns ändå en essens till islam. Det finns en tolkningstradition i islam som har växt upp under över 1000 års tid nu, så måste man ändå kunna ha respekt för det här. För annars öppnar man ju upp dörren för att vem som helst skulle för vilket syfte som helst kunna använda religiösa texter. Vi har över 6000 verser i Koranen. Tar man verserna och tolkar den på sitt eget sätt, startar en egen grupp och har en politisk agenda bakom det. Och det här är jättefarligt.
För det här är väl ändå, ni har ändå jobbat med de här frågorna och försökt hindra folk från extremism, och man har stött på det i livet här ute i våra områden och allt möjligt, när det har varit hett och när det inte har varit hett med de här grupperna. Oftast folks argument är ju inte så här jätteteologiska till varför de vill åka. Och jag minns även att jag läste i en Brian Fishman tror jag, som skrev den här The Master Plan. Han är analytiker i USA på någon militärakademi. Han nämner i sin bok, han refererar till en av Al-Qaidas egna rekryteringsböcker som är skriven av någon som kallar Abu Amr Al-Qaid eller något pseudonym som han använder. Men de har en bok som de hänvisar till hur man ska rekrytera folk. Första punkten är: rekrytera inte folk som är religiösa.
Wow.
Ja, jag tänkte att jag skrev ner det. Väldigt personer med en icke-religiös bakgrund. Det här är, ett meddelande till de som ska rekrytera.
Mm.
Och se till att rekryten inte har kunskap om islam.
Mm. Mm.
Undvik folk som redan har studerat religionen, det vill säga. Mm. Och lär dem tidigt att inte lita på mainstream media också. Mm. Där kommer jag ihåg hela IS-grejen. De sa själva till folk liksom,
mainstream lärda, mainstream media. Exakt. Alltså man ska bilda sin egen tak utav.
Lita inte på media. Kom och se med era egna ögon, brukade man säga till folk då, när det var i början av Syrien-konflikten, för att folk inte skulle liksom bli rädda. Men, och just det här också, att viktigt att inte att de ska sitta och lära sig om islam, utan visa dem videos och propaganda på vad som sker i den muslimska världen.
Mm.
Alltså hur folk blir döda, alltså kalla till deras känslor.
Mm.
Och det jag just ville betona är det här att man verkligen har fokus på att satsa på folk som inte är
okunniga. Ja.
Och det såg vi på alla attacker som skedde under en period i Europa. Den gemensamma nämnaren var ju att folk var inte religiösa ofta som begick de här. Det var ofta så här: han ägde en krog, han sålde den och gick och gjorde en attack. Det var ju jättevanligt så här: nej, vi har aldrig sett han i moskén. Han var så här, han var drogmissbrukare och fick för sig att gå och göra en attack.
Det de ofta säger till de här personerna att det här är det snabbaste sättet till paradiset. Du har så mycket synder, vill du bli av med dina synder, så är det här det bästa sättet.
Det är människor som redan är instabila eller du vet har vissa problem i livet. Och
så just med ISIS-rekryter så har man gjort vissa studier om hur många det är som hade vissa psykiska, alltså det var väldigt stor psykisk ohälsa bland folk. Folk som mådde verkligen jätte dåligt, och de såg det som någon sorts utväg. Att det här är ett sätt man ska kunna bli någon i livet.
Exakt.
Att man blir, alltså från att man kanske har varit mobbad, man har haft det svårt i livet eller på olika sätt, så när man reser dit bort så börjar alla prata om en och media, och vissa tycker att det skulle vara hemskt att man skulle bli nämnd på ett negativt sätt, men vissa tycker sådär är roligt. Alltså det ser man även bland vissa kändisar. De gör massa dåliga saker för att de gillar att bli nämnda med vad den kan vara. Man gör massa konstiga saker för att nu börjar alla prata om det.
Och eller de folk som dras in i kriminalitet.
Ja.
Samma fenomen, du vet. Ja. Att
de får vara med i tidningen. Det står om dem
och grejen är, jag kommer ihåg i början IS när folk började dra dit. Det påminner väldigt mycket om den här approachen som vissa kriminella har. Bilderna.
Exakt.
Det är precis liknande.
Hur de posar,
På bilderna. De är täckta. Man ser bara ögonen. Fast tänk dig skillnaden. Här, du vet, de har en gun. Där, de sitter på pansarvagn. Alltså det är stora vapen. Så den som har den här, han vill ha den här spänningen. Han är fascinerad av våld, av vapen och allt. Och han hör grabbar från orten där säga: kom hit. Du får det här och det här och det här och pengar och allt. De lockade folk på väldigt många olika sätt. Men det du nämnde, det här med första, se till att han inte är religiös och så vidare. Det här är också en grej som de höll på med, att ta bort folk från lärda. Folk som har kunskap. Lyssna inte på någon. Ingen, alla är vilsna. Ingen, alla är köpta. Alla är rädda. Det finns ingen som är, du vet, lärd och upprättad på sanningen, verkar det som. Och därför såg vi just kring sådana här grupper. För ibland kan det säga så här: vart är imamerna? Varför pratar inte imamerna? Va? De pratar visst. Det är ju typ det enda de pratar om under den här tiden. Du hör
kanske inte gick till moskén. De kanske missade den här detaljen. Alltså.
Nej, så, ja, för de säger ju till dem också, gå inte till moskén.
Nej, jag tänker på de som... inte de här kanske, de som vill attackera muslimerna i de här frågorna. Så vart var ni under den här tiden? Varför predikar ni inte emot? Ni har ett ansvar. Men under den tiden, innan IS, imamerna skriver böcker runt om i hela världen. Mm. På olika språk. Mm. Böcker, hållt fredagspredikan, hållt konferenser hållt, alltså du har haft lektioner om det här långt innan vi visste ens vad IS var för någonting. För det är inget nytt, som precis Sheikh Abdallah nämnde, Khawarij fanns ju från då tiden, tills idag har det kommit olika grupper, olika kluster och liknande. Det jag ville säga var att, och varje gång de dyker upp, som när IS dök upp, då var det ju lärda runt om i hela världen. Det var inte så att det är den gruppen av lärda. Nej, olika lärosäten, olika rättsskolor, olika språk, olika nivåer, olika fatwa departement. Alla varnade. Och det ska ju vara en viss ringklocka, eller vad säger man, varningsklocka för en ungdom som kanske tänker så här, vad händer? Alltså alla varnar ju, alltså folk som har kunskap. Precis. Och det är även ett svar till dem som ibland försöker attackera muslimer, säga varför de är för tysta. Jag minns under den tiden, det var många, många. Okej, kanske vissa skulle kunna prata mer, men det var många som pratade. Det var många som försökte förklara, men situationen, det är lätt att prata i efterhand, vad borde ha gjorts, varför borde man, jag tycker, om jag kan säga så, jag tycker att man inte hade en strategi i Sverige redo för
hela
sån här grej.
Hela Sverige saknade en strategi, man hade inte ens en lag.
Kommer du ihåg, det var ju tillåtet att åka, folk fick ju åka, de kunde inte stoppa någon. Exakt. Folk fick öppet dag och natt, och jag och Sheikh Abdallah var alltså insatta i det där under några år, under den perioden då många åkte, dag och natt använde de sig av sociala medier. Ibland kunde en person, vilket vi kände till, ha flera konton, kommer du ihåg? Flera konton, olika namn, spridare, Facebook, överallt, alla möjliga medier. Och det när du läser om IS-rekryteringen, om man bara kunde se den grejen, de satsade väldigt mycket på sociala medier. Och det sades när de kom in i en plattform och de märkte att de håller på att stängas ner, direkt de hade en ny plattform, en ny grupp, Telegram, det ena, det andra. Men jag ville fråga en annan fråga.
Ja, man kan hoppa in med det här. Att man säger att varför är det ingen som pratar emot det? Om vi säger i Sverige finns det ett x antal 100 moskéer och böneplatser. Vem känner till vad som sägs i alla de här moskéerna och böneplatserna och hur mycket det har varnats och inte varnats för det? Alltså det kan ju vara så egentligen just nu. I Stockholm så finns det tiotal olika moskéer och böneplatser. Den förra fredagen kanske alla pratade emot just ISIS. Jag har ingen aning, för jag var inte där. Alltså hur ska, och särskilt en person som inte ens är muslim och kommer att uttala, varför har inte folk pratat om honom? Kanske de gjorde jättemycket. För de sänds ju många
gånger
till live.
Vad har du tittat på för kanaler? Det har inte visats. Det var inte en intervju på Aftonbladet med en imam som sa det, men det kanske sades på massa andra platser.
Exakt. Och det kanske är där kan det vara mer gynnande att folk säger det där på plats. Där det kan vara i en moské, där det är andra muslimer som lyssnar, det är föräldrar som lyssnar och ska kunna varna sina barn och så vidare. Än att man ska sitta... Och det kan bli lite så här show off nästan. Man ska sitta framför, du vet, en kamera och sitta och säga nej, men vi muslimer, det är ju här du ska ta din strid liksom, där folk är och där du ska kunna prata med dem och så vidare.
Det arbetet har ju gjorts hela tiden på marken, på fältet, i många ställen. I alla fall här i Stockholm, här i det vi kan prata om, vi är hela tiden förhindra, varna, lära ut, stoppa.
Fråga, knappt en moské vi åker till och reser runt om i Sverige. Exakt. Finns inte en moské vi reser till förutom att det här är ett av ämnena vi tar upp. Det är allvarligt, det är stora grejer. Men jag ville fråga en grej, för att vissa under den här perioden, kommer ihåg att det fanns en grej som också var så här. Vissa kanske inte tycker om de här grupperna, men det är så här... Emot på, de säger så här, varför pratar ni bara mot dem? Varför pratar ni inte mot andra länder som också terroriserar och gör terroristhandlingar och liknande? Du fokuserar bara på just de här muslimska grupperna och du som är muslim. Det här var en grej vi kunde höra. Finns det något kortfattat svar?
Alltså, jag kan förstå att man kan tycka att den här kritiken är legitim om det hade varit fallet. Alltså, om det är så att vi ser till exempel att vissa stater, de utför statsterrorism, de dödar, de... torterar, våldtar och gör massa olika saker. Och sen gör de här vissa terrorattentat. De här dödar fler än de här. Och man bara fokuserar på att kritisera dem och inte fokuserar på att kritisera dem. Det finns inte en jämvikt här. Men så är inte fallet. Utan på samma sätt som man kritiserar dem, så kritiserar man det här. All form av förtryck ska kunna kritiseras. Så båda har gjorts. Men sen finns det en skillnad i, om jag till exempel nu ska kritisera någonting, vi säger sig, som Ryssland har gjort för någonting. Jag står och säger så, Ryssland är dålig. Det är inte så att jag kommer kunna nå ut till Putin eller hans soldater. Alltså de kommer bry sig om vad jag säger. Men om jag kritiserar till exempel ISIS, så vet jag att det är vissa personer som lyssnar, inte för att de ISIS-människor tycker om mina föreläsningar, men någon person som kanske har de här tankarna eller någonting, vill se en islamisk föreläsning, se någon person dyker upp, en imam, så kommer han lyssna. Nu har jag ju chans att kunna göra en effekt. Medan folk som gillar Putin eller någon så här kinesisk någonting, de kommer inte lyssna på vad jag har att säga. Så här har jag ju chans att kunna göra en motverkan. Men ja, man ska kritisera all form av förtryck var den sker. Och det är viktigt.
Men samtidigt också det här som vi var inne på innan med religiositet. Att folk vill koppla det till religiositet. Och vi nämnde, eller som de själva nämner, att satsa inte på religiösa. Till och med Säpo nämnde det i ett av sina årsredovisningar att djupare studier av religioner förhindrar extremism och så vidare. Så det är ganska välkänt. Jag tror även MI5 eller MI6 nämnde det i en av sina så här årsrapporter. Så det är ett ganska väl etablerat så här faktum. Men att sitta och visa folk, tänk dig en så här muslimsk ungdom. För det är egentligen en av anledningarna till att folk blir extrema också. Folk redan känner sig kanske lite marginaliserade. De kanske inte är nöjda med sitt liv. Han är muslim, så här bakgrunden kommer från en muslimsk familj. Och så börjar någon visa, och han har kanske levt på ett visst sätt också i livet, han inte kanske har levt religiöst. Och så kommer någon att börja visa massa grejer. För att alla känner till vad IS gjorde i Frankrike. Men hur många känner till vad Frankrike... För oss muslimer är ju vissa saker är kända. Men kanske icke-muslimer har ibland kanske svårt att förstå varför någon ens blir extrem. Eller dras in i de här grupperna. För de vet inte själva vilket förtryck muslimerna har råkat utföra i sina länder. Yani Frankrike... Så det sägs att de dör, alltså Frankrike har gjort 30 så här militära interventioner i Afrika sedan 70-talet och fram. Vet folk vad gjorde de i Algeriet? Bara på 50-60-talet 1 miljon människor. Men de säger att under 1800 och början på 1900-talet så reducerades 40% av Algeriets befolkning. 6 miljoner i hela Maghreb, alltså i Nordafrika.
De kapade folks huvud och tog dem, inte bara att de stod och hängde, tog foton med huvud, de tog med dem hela vägen till Paris och där hängde museum. Och
så. Efter Algeriet blev självständigt så sprängde man kärnvapen i öknen. 40 000 människor dör. Förra året sa Macron, vi ska inte be om ursäkt till dem. Det här är sånt som folk ändå känner av i hjärtat, vad USA har gjort i Irak, i Afghanistan, vad Ryssland har gjort i Afghanistan, i Syrien, vad Burma har gjort mot Rohingya. Så
här, det här är en av anledningarna när du läser rapporter om varför folk blir extrema. Det är inte bara det ideologiska som man kan tro, den ideologin politiskt motiverad.
Politiskt motiverad.
Och social utsatthet.
Exakt. Yani muslimer blir förtryck i Kina, Palestina, Centralafrikanska republiken. Man läser grejer. Vi läser ju inte bara Aftonbladet. Folk läser ju muslimska nyhetskanaler också som rapporterar om de här grejerna. Folk känner ju sig så här, varför pratar ni om vad muslimer gör? Varför pratar ni inte om vad som görs mot oss? Och så kommer någon och säger till han, kolla, muslimerna gör ingenting. Varför ska du inte göra något för dina syskon? Och han är redan lite så här, du vet, inne på...
Du har helt rätt. Men det finns en grej som också... Du sa att om någon kommer med kritik till exempel, att den ska vara korrekt. Kolla till exempel... Vi har aldrig sagt till någon så här, du får inte vara ledsen.
Nej, exakt.
Du får inte känna någonting. Du får inte vara arg. Det är ju naturligt. Det är naturligt. Du ser barn som dör och liknande. Som människor som förtrycks och krig. Man blir arg. En människa kan bli arg, ledsen, få ångest över det här och liknande. Men det viktiga är hur kanaliserar man de här känslorna. Här är det jätteviktigt. Och det är där sådana här rekryterare, han dyker upp. Med just de här grejerna som du sa, Kalle.
Hypar folk. Och säger till dem, lyssna inte på de lärda. Lyssna på oss. Du vet, det här är vad du ska göra. Gå inte till imamer och fråga vad du ska göra.
Även en grej som när man studerar det här ämnet om rekrytering och vilka är som blir extrema. Ibland, vi kanske hör, och det stämmer, att det är mycket, de är mycket okunniga. Så som du nämnde, de ska inte ha kunskap. Men ibland, även om någon har kunskap, Vad är det för sorts kunskap? Mm. Vad är det för message? Vad är det för budskap? Vad är det för radikalt budskap kanske han har i sin message? Han kan vara en jättekarismatisk ledare med en hel del kunskap. Men han vill se leda folket och ungdomarna och barn och allt annat till en jättedestruktiv förståelse, en destruktiv väg. Det här har också hänt. Så att man... Förut, för några år sedan, då tänkte jag mer så att har de kunskap så löser det sig. Nej, det är väldigt många olika faktorer som ligger bakom varför en person faktiskt går med. En person kan vara, varför han går med extrema, eller hon går med extrema rörelser. Vi har sett folk gå med extrema rörelser på grund av kärlek. De har varit kära. Förstår du? Känslor. Det är ingen ideologisk övertygelse. Det är att man är kär i någon. Förstår du? Det finns folk som föds in i extrema miljöer. Hans mamma och pappa är redan med i en sekt eller en grupp och en rörelse. Det finns folk som rekryteras in, som du sa. Och därför säger de som forskar i det här ämnet att det finns ingen, vad ska man säga, alltså en mall. De som blir extrema, de kommer just från de här förhållandena. Nej, det är så himla många olika. Och därför vägen in är på olika sätt och vägen ut från det extrema är också på olika sätt. Ibland de säger så här, vad är löst? Folk vill ibland att man ska kunna svara på väldigt kort tid. Svara på så här väldigt komplexa grejer, väldigt svåra saker. Vad är lösningen på för att folk inte ska hamna i extremism? Lösningen för vem och vilket folk? Pratar om ungdomar, äldre? Pratar om någon som har varit med länge? Någon som inte är där? Någon som... Vem pratar man om? Förstår du?
Men jag tror fortfarande att det är viktigt att man inte tar bort... ibland när vissa personer pratar om det så får de att låta som det inte finns en teologisk aspekt i det hela. Och jag tycker det här är fel. Alltså man måste ändå ta upp och säga att det här är människor som har tolkat islam fel. Alltså det finns det, annars skulle de kunna gå och bli bergsklättrare liksom. Och bara, om de bara är extrema. Nej, men det är sant, de skulle kunna bli såna här som cyklar hela vägen ner till Mount Everest och klättrar upp för bergen och så. De får ut, de kanaliserar sitt extrema beteende på andra saker. Men nu har de ju faktiskt gjort det när det kommer till islam. Och det här är ju någonting som kan man avklä de här argumenten som de har, som ändå finns där, så har man gjort en väldigt stor tjänst till att just kunna få bort dem från det här. Då kanske de hamnar just för utlopp för sina extrema känslor eller liknande på andra saker.
Det är det du har skrivit en bok om, väl?
Ja,
exakt. Det är det du har lagt väldigt mycket fokus på i våra, på våra resor och föreläsningar och inspelningar och videos.
Det är därför jag tror att vi just nu så känner vi att rekryteringen har gått ner jättemycket. Ja, vi åker ju runt hela tiden till olika städer. Vi sitter med folk i moskéer, vi pratar med folk, hur ser det ut här, hur är det och så. Vi vet ju hur det såg ut för 7 år sedan, 8 år sedan när vi var ute och föreläste, och hur det ser ut idag. Det är mycket mindre, men fortfarande, så som du säger, i princip varenda föreläsning när jag håller hotba i stora moskéerna, alltså fredagspredikan, så tar jag upp det här ämnet för att det ändå ska finnas i bakhuvudet att om de här grupperna dyker upp igen, eller de finns ju fortfarande men de blir större och det börjar ske någon sorts rekrytering, så måste det finnas i folks bakhuvud att vänta, nej just det där ska jag inte hålla mig till. Så det måste vara ett kontinuerligt arbete. Man ska inte stanna upp och så här, men nu ser det inte ut som att det är så många, och man drar ner garden och då kommer det komma igen. Så man måste fortsätta. Det går upp och ner, och så har det gått. Alltså, genom tiderna så har det varit så med dem. Och
man ska inte fastna vid namn heller. Att det är ju så här, IS har blivit, vad säger man, de har
besegrats.
Men det finns en grupp med något annat namn i någon annan plats i världen.
Och det är samma ideologi. Och det är ganska liksom logiskt egentligen också. Eller logiskt om man kan säga så. Men att IS kom inte från ett vakuum. Det var så här, Irak attackerades innan det Afghanistan. Irak hade inte haft så många självmordsbombningar innan 2003 liksom.
Nej, fanns det knappt.
Nej, de säger noll. Men jag vet inte hur statistiken var liksom då. Men extrema situationer födde ju extremister.
Ja, absolut.
Nu när Irak och Syrien är i ruiner stora delar, det är inte jättekonstigt om det skulle dyka upp en extremistisk grupp där som börjar kalla. De säger Kambodja, vad heter han, Pol Pot och Khmer Rouge, de sa att de hade 5000 soldater ungefär innan USA bombade Kambodja. Typ ett år efter hade de 200 000 soldater.
Det är det alltså.
Ja, och de var ganska extrema. Om man, liksom, jag tror de flesta håller med om att de var extrema liksom, efter men sådana saker föder ju extremism. Och det är det liksom när...
Och det blir jättefarligt just nu när det sker, alltså många av de här partierna och grupperna som försöker trycka ner så mycket på muslimer hela tiden, och man försöker förbjuda saker, och nu har jag fått igenom slöjförbud också. Man ska inte få in muslimska kvinnor som redan är utsatta på arbetsmarknaden. nu ska cheferna kunna sparka dem också. Exakt. Nu ska vi kunna göra det här, nu ska vi kunna göra det här. Och de vill hela tiden trycka in folk i ett hörn, och en person blir för mycket intryckt i ett hörn, då kan man explodera. Alltså man kan bli så till slut. Och så. Då kan man dra sig till sådana
här grejer. Då kan man trilla in i deras fälla, om man ska extrema gruppers fälla, att man liksom dras åt det.
Och då ser de många gånger som talespersoner för dem, och liksom, de brukar säga det. Så jag har lyssnat igenom de flesta av ISIS tal när jag skrev en bok, när jag besvarade dem. Så är det mycket så här, vi är, vad de sa, typ så här, änkans tår, och den som torkar änkans tår, och vi är den som tar hand om de fattiga, och de tar hand om de förtryckta. Typ så här, vi är där de andra kommer inte korta. Så vi finns och vi stöttar och vi står på er sida och så vidare. När man hör en sån sak, när det hela tiden kommer nya lagar, kommer nya beslut, politiker som uttrycker sig om muslimer som skulle vara totalt omöjligt att uttrycka som andra minoritetsgrupper, att uttrycka sig om judar, uttrycka sig om vissa andra, så skulle man inte uttrycka sig om dem, så uttrycker man sig om muslimer, politiker på hög nivå. Och det här har blivit normaliserat. Till slut kan många personer bara, alltså jag orkar inte längre. Vilka är det som står på min sida? Jag vill göra någonting snabbt. Jag vill göra någonting, du vet, så här, jag vill ha en snabb lösning. Så som många unga tänker oftast. De vill inte ha en långsiktig lösning, hur ska vi ta tag med.
Låter känslorna.
Ja, nu är det så här, okej, vad är snabbast möjliga grejen? Ja. Okej, då kan jag åka dit. Eller?
Men det är det jag liksom var lite inne på förut också, när jag skulle ställa, att folk måste förstå, även vanliga liksom svenskar, att de här som rekryterar kommer ändå med någonting. Mm. De visar massa videos. Mm. De spelar på, kolla hur förtryckt du är. Kolla hur förtryckt du är här. Kolla hur förnedrad du är här. Kolla hur förnedrad dina syskon är där. Och du bara sitter här och gör ingenting. Och du vet, hur många har dött i terrorattentat i Europa? Hur många har dött förra månaden i Syrien? Mm. Varför räkna? Kolla, de pratar bara om det här. De pratar inte om det där. Och så går du och kollar upp det, så kanske det stämmer.
Mm. Exakt.
Och då blir det ännu mer så här, de har rätt ju. Varför har folk mörkat? Alltså att man ändå förstår att de kommer med något budskap. Men jag ville fråga dig också, Abdallah, innan jag glömmer, för att jag ville fråga dig innan. Du nämnde ofta det förut, och det kan vara bra att nämna nu. När det väl kommer en sån här våg igen, att de här grupperna har ofta också agendor. Mm. Och är väldigt så här shady, vilka ligger bakom, absolut. Det är mask på, kom, anslut dig till oss. Vi visar inte våra ansikten, ingen vet vilka vi är, men kom. Att man ändå att folk ska inte låta sig utnyttjas heller.
Kommer du ihåg att det var så också? Just i Facebook, bland de kändare, ingen fick veta vem de var, och ändå folk lyssnade på dem.
Så jag kan bara nämna kort att när var de här grejerna skedde, när Afghanistankrig mot Sovjet och så vidare, det var under kalla kriget. Under kalla kriget, det var inte ett krig på samma sätt som med under andra världskriget. Det är vapenmakt mot vapenmakt. Det var underrättelsekrig. Mm. Mycket underrättelsetjänster som krigade mot varandra genom att infiltrera, genom att göra olika sätt. På den tiden så blev underrättelsetjänster väldigt sofistikerade när det kommer till just hur man infiltrerar andra grupper, hur man tar sig in, hur man gör false flag operations, som man säger, att du går in i en grupp och du gör en attack så det ska se ut som det är de här personerna som har gjort den och så vidare. Mm. Det här utvecklades jättemycket under kalla kriget. Så många av de här underrättelsetjänsterna och så vidare, de är experter på de här grejerna. Alltså de har hela träningsprogram hur de ska kunna ta sig in i såna här grupper, hur de ska gå tillväga och så vidare. Samtidigt som många som rekryteras i det här, de är inte vidare utbildade, de har inte koll på hur världen fungerar. De vet inte så här, oj, kan man bli ens infiltrerad? De vet inte ens vilka underrättelsetjänster som jobbar på det här sättet och så vidare. Så kommer man och shejken som de ska lyssna på då är någon som har en pseudonym, heter Abu Ali al-Ambari eller så här, man vet inte ens vem han är. Många gånger som när Abu Bakr al-Baghdadi dök upp i början, man visste inte ens hur han såg ut. Man visste inte ens vad han hette. Det kom olika namn på honom, olika bilder på honom.
Så olika helt, historier om vem han var.
Helt shady om allting alltså. Jag säger inte att han ska ha varit specifikt, men att man ens kan ha tusentals personer som sitter och lyssnar på en okänd person som inte ens vet vem det är överhuvudtaget, är jätteoroande. Mm. Och eftersom de här grupperna jobbar i cellstrukturer där de ska vara väldigt hemlighetsfulla hela tiden, så är det en kultur att du inte ska fråga för mycket heller. Mm. Så du kommer in till såna här grupper, om du ska börja fråga förresten, vad heter du, var kommer du ifrån och sånt, då kommer de säga, nej, du är spion, stickar ifrån, eller så dödar de här, förstår du? Och då har de, det är hemlighetsfullt, man vet inte vem det är som ligger bakom saker och ting, då blir det ju superenkelt att kunna infiltrera dem. Du kan ju till och med starta upp såna här grupper någon mindre grupp någonstans, och nu pratar jag inte bara om att det måste vara västmakter, det kan vara Ryssland, det kan vara Kina, det kan vara i muslimska länder, olika länder som har olika agendor, som vill göra saker och ting, så startar man upp sådana grupper eller infiltrerar de som redan finns, sätter personer på höga nivåer och så styr man dem åt det hållet som gynnar deras agenda.
Och det här är ju inte konspirationsteori. Vi sitter, det här är ju folk som har liksom jobbat med det här själva. Liksom, kända personer som har skrivit böcker i det och liksom berättat om hur länder har opererat på det här sättet. Självklart, Sofie, vi har redan pratat om att det här är en ideologi.
Mm.
Det finns en muslimsk, alltså extremism, muslimska extremister som gör det här. Och det finns ungdomar som luras in i det. Men också den här tredje aspekten. Att det kan också vara länder som... har en agenda.
Vi har ju varit med, vi har ju sett att folk som har...
Det är folk som har varit med, har varit med i skandinaviska länder och skrivit hela böcker om den här grejen efter. Alltså precis, det är så här, det är ingen konspiration om hela grejen.
Utan det... Exakt, det finns många sådana berättelser. Och folk kan liksom själva kolla upp det och läsa att det är inte en eller två bara.
Jag tror inte att de här grupperna i sig är bara så som vissa går till övrigt och säger att allt är bara ett påhitt. Nej. Utan de här grupperna finns. Det finns människor som har de här ideologierna, det har vi själva sett. Men den här aspekten finns. Det är en blandning utav massa olika saker. Vi pratar nu om så här stora politiska intressen. Alltså det är länder, det finns jättemycket olja i, det finns, det finns strategiskt viktiga länder som ligger in till andra länder som vissa länder vill kunna ta över till exempel. Då är det, och när det är den här grunden för att man ska kunna infiltrera i det här, de är så sofistikerade, de vet hur man går tillväga att göra det. Och det är så hemlighetsfullt samtidigt. Många av de som ansluter sig till dem är inte så kunniga. De har inte så mycket koll på världen. Så det måste vara bland de lättaste grupperna.
Det måste man förstå. Och det måste man lite förstå som en person som ändå... man kan ju tänka själv. Det är ett land med mycket intressen. Det kanske finns olja. Det är en konflikt. Det dyker upp en grupp. Alla är maskerade. De är välbeväpnade från ingenstans. De säger till dig, kom. Du får en bra lön. Hur?
Du kan komma över gränsen till ett land helt plötsligt och få hjälp när du kan vem vill det här egentligen?
Liksom, man får ju tänka själv och reflektera. Men bröder, varsågod.
Jag tänker nej, eftersom vi kanske måste knyta ihop säcken. Men det finns viktiga frågor här, väldigt viktiga som måste tas upp. Nu har vi ändå diskuterat definitionen av extremism. Vi har diskuterat lite om islams syn på det, både från Koranen och från Sunna, för att inte tala om alla böcker som lärda har skrivit i ämnet. Men om jag skulle gå in där, då skulle det ta en timme och vi skulle fastna i just den grejen. Lärda skriver böcker hela tiden, har föreläsningar, fredagspredikan. Det finns, för de som vill, det finns. På arabiska finns hav av information. På engelska finns även väldigt mycket. Och på svenska finns även en hel del som vi har spelat in på vår YouTube-kanal. Det finns på islam.nu hemsidan. Vi har även rest runt och föreläst om det. Men jag tänker så här, Sheikh Abdallah. Nu, folk som lyssnar, kanske föräldrar lyssnar, ungdomar lyssnar, folk som jobbar i kommunen eller liknande. Kanske lyssna på programmet. Det är intressant. Muslimer som pratar om extremism. Okej, men vad är ditt råd då? Vad skulle ert råd vara? Vi tänker på det, för du är mest insatt i det och mest kunskap om det. Vad skulle ditt råd då vara kanske till föräldrar, till ungdomar som har de här tankarna? Jag vet att man inte bara i ett program kan komma med alla lösningar. Det är inte det jag är ute efter. Men kanske vägvisningar, små korta råd. Och jag kan även säga, jag vet att du är aktiv på sociala medier. Så skulle någon vilja prata med dig om det privat, någon som lyssnar och säger, jag har lite tankar men jag vill kontakta dig privat. Då finns du ju där, på riktigt. Man kan ju skriva till honom och fråga om man har tvivel om någonting. Även till vår Instagram-kanal islam.nu som vi har gemensamt.
Så det kan vara bra bara att nämna, som många kanske inte förstår, att det har skett ett väldigt stort arbete under åren. Och det har varit väldigt många som har blivit påverkade. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har pratat med folk som sa att jag brukade stötta ISIS förut eller Al-Qaida eller liknande sådana grupper. Och jag lämnat det efter att lyssna på den här föreläsningen. Kom ihåg när vi satt där i den här staden, då hände det här. Och det här har, det är inte 1, 2, 3, 4, 10, 20, alltså det är många, många personer som det här har hänt genom åren. Så att det har skett goda resultat, vilket tyder på att det är inte omöjligt att avradikalisera, utan det är en möjlighet. Man kan inte tänka sig att nu har den här personen hamnat i den här, nu kommer inte kunna gå och ta ut honom därifrån. Det går. Jag tror att kanske en person som hållit på, varit inne i någonting i 10-20 år och är helt liksom stängd för någonting, det kan vara ganska svårt att kunna nå ut en sån person. Men en person som är ung, är precis börjat där, har varit med vissa människor, haft de här tankarna några år eller någonting sånt, det går absolut att få personen att få lämna det. En av de mest effektiva sakerna som jag märker ihåg, det är att man lär sig islamisk kunskap och förstår det på ett mer holistiskt sätt. Alltså hur brett det egentligen är. Det funkar inte bara att man har hört någon som nämner en vers här, du vet, en sån här grej. Det där existerar inte i islam. Det finns metodologi, hur man studerar. Även vem man tar kunskapen ifrån. Som ung, att man tar från en annan 17-18-årig, du vet, så här hypad person som står och skriker och sådana saker, det är inte bra. Utan hellre att det är någon som är äldre eller någon som har studerat med någon som är äldre, att det finns en viss erfarenhet utav livet också. Erfarenhet utav kunskap också. Hur man tar till sig kunskap. Och att det går just stegvis. Och att man också försöker lyssna lite på vad olika personer säger. Det finns olika rättsskolor. Okej, det finns en åsikt här. Kanske finns en annan åsikt också. Skynda dig inte i någonting. Ja, nu har jag hört den här grejen. Ska man köra sådär.
Så man ska inte bara lyssna på något kort klipp.
Och så
någon
tror man att man har förstått allting.
Agera.
Alltså, det kan vara så att, alltså till exempel som det här med ISIS. Om man ser så här, okej, vänta. Det är du, den du lyssnar på nu, han säger det här. Men du ser så här, alla muslimska lärda i arabvärlden, i Indien, Pakistan och du vet så här, världen över, så ser man att de inte alls håller med. Det borde inte ens få en person så här, vänta. Kanske är någonting fel här. Vad är det de här har förstått så mycket som alla andra inte håller med om? Så att man åtminstone försöker bromsa lite. Att man inte försöker stressa sig in i saker och ting. Att man också tänker på vilket umgänge man har. Om man kommer direkt till det så här liten källarmoské, den är lite så här dunkel, man ska titta på videor, man ska hypas med saker och ting, vet om att det är någonting som är knas där, det är någonting som inte är bra det här, du vet, försök att se om det är människor som säger till dig, du ska aldrig gå till någon annan moské, du ska akta dig för
just det här, det är svart eller vitt,
det finns inga nyanser i hela världen, det är bara det här som gäller, ingenting annat. Då ska man vara försiktig.
Vad tror du om att flera samhällsaktörer måste samarbeta? Till exempel att lärare, tränare, fritidsledare, folk som jobbar med sociala frågor, folk som jobbar, vi jobbar ju med ungdomar. Att folk inom den sektorn har kunskap om de här sakerna, så när de hör en ungdom. För jag har märkt en grej, att bara se till någon som har lite så extrema tankar, du är terrorist, och bara, du vet, kasta ut sig ord. Det här kommer inte hjälpa honom någonstans.
Nej, det kommer
att någon går och skriver till någon på nätet, du är extremist, du är terrorist. Det har ju inte förändrat någon. Ingen har ju tagit åt sig och tänkt så här, är det sant? Är jag det? Och nu ska jag ändra mig. Nu ska jag gå ut från det här klustret, den här kulten som jag hamnat i. Nej, det är, rätta mig om jag är fel. Det är väldigt mycket ideologiskt. Det kan vara politiskt. Det kan vara just hans livssituation. Han känner han kanske är mobbad. Han känner utsatthet. I den här lilla gruppen, när speciellt en liten grupp, känner broderskap, syskonskap, systerskap, folk som bryr sig om honom, folk som frågar om honom, folk som skriver. Kanske ingen skriver till honom annars.
De kan vara väldigt varma sinsemellan, du vet, när de
man ska äta tillsammans, man kollar på video tillsammans, man känner det här familjära som många människor saknar. Och det är någonting naturligt folk tycker om, något familjärt. Så, vad tror du om en sån grej? Just att samhällsaktörerna måste faktiskt samarbeta i de här frågorna.
Men då är det ju jätteviktigt att om de måste ju utbildas på något sätt. Alltså om du är en lärare eller någonting, de måste ju utbildas.
Exakt.
Om de ska få utbildning från en nisse som kommer och säger till dem att nu ska du veta vad är det som är extremt. Ser du du hijab? Ser du det här? Så börjar de kanske pressa in de här människorna ännu mer. Man känner sig att man är tillbaka. Och jag tycker att just vissa av forskare, debattörer som håller på och bara pushar på allting som är så här, lite för muslims för dem, de radikaliserar människor med sitt beteende. Alltså man måste softa lite på alla sidor, du tar det lite lugnt. Alltså vill ni skapa en ny generation utav människor som känner sig hela tiden tillbakaslagna? Okej, den här muslimska gruppen, den har gjort det här som, du vet, går lite utanför vissa normer i samhället eller har sagt någonting, så ska man smälla till. Det här skickar ju ett budskap. Okej, inte ens de är accepterade. Ja. Kolla, de har gått med på alla de här grejerna och trots det så får de massa stryk hela tiden. Då kan det vara så, okej, men då spelar det ingen roll. Då, vad jag än kommer göra så kommer jag aldrig bli accepterad. Då kan jag lika gärna
gå. Då är det viktigt, som jag förstår från det, att egentligen de aktörerna, de som lär ut de här sakerna till de som ska lära sig, utbildarna, Och det håller jag med. De måste ju, ja, för när vi läser ibland i tidningarna så man blir så här, vad är det här? Alltså, är det seriöst? Är det
på riktigt? Jag har suttit på sådana utbildningar själv. Alltså. Jag behöver inte nämna liksom namn på personer som har hållit i dem. Men det är väldigt så här, du pekar ut nu. Du i princip kallar så här, 50% av alla muslimer här för extremister. Ja. I princip med det du säger. Och för ett samhälle som ändå pratar mycket om inkludering och jämställdhet och inkludera folk. Låt folk välja att praktisera sin religion. Ha på sig en slöja om hon vill. Ha skägg om han vill. BFM. Vem har han skadat? Vem har de skadat med det här?
Nej, absolut.
Men, för du kan putta in dem i extremism och du ska exkludera nu som man gör med kvinnor. Som man vill med den här senaste domen från att man ska kunna sparka kvinnor för att de har slöja. Exkluderar dem från samhället.
Ja, det kommer ju absolut inte hjälpa saker. Alltså, man pratar om så här, oj, det är så många som är utanför arbetsmarknaden. Ja, men då ser vi till att det är ännu fler som är utanför marknaden. Ja, det blir så här jättekontraproduktiva saker. Därför känner jag många gånger att vissa från samhällets sida, politiker och så vidare, typ så här, men vad är era strategi nu? Hur tänkte ni nu överhuvudtaget? Att man sitter bara med folk som är likasinnade. Man hamnar, det blir nästan som en kult sinsemellan. Det är bara så här, ja, nu kör vi på, hoppa på. Men fattar ni vad det här kommer leda till i framtiden? Alltså nu pratar vi om att 10% av Sveriges befolkning har en muslimsk bakgrund. Det är långt från alla som är religiösa, men det är en stor del av befolkningen. Det är inte en liten grupp. Och folk är här för att stanna. Vare sig vissa får för sig att de vill slänga ut hälften eller inte, så kommer folk att stanna här. Så är det. Okej, hur ska man hantera den här grejen? Det funkar ju inte att man ska exkludera tiotusentals personer. De bor i områden och de blir segregerade och så vidare. Och sen kan de här budskapen spridas. Och även om vi skulle säga att ingen imam i Sverige skulle sprida, det finns internet idag. Folk kan engelska, folk kan arabiska, folk kan kurdiska, folk kan turkiska, folk kan alla möjliga olika språk där de kan höra ett budskap från någon annan imam någonstans. Så även om det inte skulle finnas någon imam som är här, så kommer man att höra från något annat språk någon annanstans. Har man lagt den här grogrunden där folk ska kunna bli påverkade på något sätt, så hallå, liksom, ni måste softa lite från den här sidan också med hur ni behandlar människor.
Barakallahu fikum, bröder. Jag tror att egentligen vi måste avrunda här, för att det finns jättemycket att prata om i ämnet. Och vi kommer inte kunna prata om allt eller så länge som vi
vill. Det finns ju föreläsningar, man kan gå tillbaka.
Det finns föreläsningar, ni har jättemycket föreläsningar.
Om kan extremism. De kontakter ändå? För jag tänker att just föräldrar. Föräldrar som är rädda, vet inte vart de ska ringa. De hör sina barn komma med de här tankarna. De blir stressade. Vem ska de prata med?
Absolut.
Då tänker jag att det, i alla fall vi kan säga till dem att man kan skriva till dig på sociala medier. Man kan kontakta oss på islam.nu just kring de här frågorna.
Alltså, vi vill ju det bästa för samhället som vi lever i. Alltså, vi vill ju inte att det ska finnas folk med muslimsk bakgrund som sysslar med såna här saker. Vi vill ha nolltolerans med det här. Så kan man hjälpa 1, 2, 3, 10, 20, så är det bättre än ingenting. Och så att det är bättre att göra någonting för de här människorna än att inte göra någonting, att någonting alls. Så varje person som man kan få bort från de här tankarna, det är ju ett framsteg i sig, alltså. Och det får man se på det.
Så folk kan höra av sig om de har
absolut, oro, alltså.
Om de har, jag bor ju i Sverige, så att det är lätt att få tag på mig
via era Instagram, Facebook-kanaler. Vi vill tacka er för att ni har lyssnat, och som sagt, man kan alltid höra av sig med funderingar, oro, vad det än är. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.